Har vi ljud här? Gött. Fantastiska sånger ni har valt idag. Och ni bara visste att det är mina favoriter. Fick jag välja en sång idag om ni skulle sjunga så hade det varit din godhet. Och så tar ni med den. Kan det vara så att Herren är med och planerar mötet? Tack för den här fantastiska högtiden man får vara med om och att jag får komma till er. Min bön är och önskar att det ska få bli en god tid där vi tillsammans ska få med om någonting gott. Ni har ju varit här och jobbat och kämpat i så många år och det är så mycket goda ord som vi vet om er församling. Vad ni står för, vilka ni är och allt liv och all rörelse, det är känt i våran kyrka med omnejd. Och att få komma då som en del av tillsammans med er och få tjäna, det är en ynnest. Bara säga det. Sen är det ju väldigt roligt en sån här dag att man känner igen lite bekanta. Du pratar om Liselott. Liselott sitter ju där. Ska vi inte göra en liten kampanj snart, du och jag igen? Vi är ju ganska lika, jag och Liselott, tycker man. Jag har ju allt att tacka dig för väldigt mycket i alla fall. Du som min andliga mor och syster sitter här är väldigt stort. Sen har jag varit din chef i några år. Vilka lönesamtal vi hade. Bara så att ni vet. Fantastiskt roligt att få vara detta. Jag kommer ihåg de där mötescenerna i Frölunda. För vid ett tillfälle så kom Guds ande starkt över Liselott någon predika och då gjorde hon så här i eftermötet: kom. Och det var väldigt starkt, för de brukar inte använda sådana starka uttryck. Och då hukade vi i bänken, kommer jag ihåg. Jag vet inte om du minns det, Liselott, men det var väldigt stort. Om man ska då välja en text och predika en sån här dag, så är det verkligen sån här text som ligger med varmt om hjärtat ifrån berättelsen om Zacchaeus. Och det har att göra med att det handlar om räddningstjänst. Och ni som känner mig väl vet att jag har 25 års erfarenhet som brandman och som styrkledare i 18 år innan jag fick kliva av det då jag tillsattes som nationell chef i samfundet. Men det är 25 år och detta med räddningstjänst ligger mig varmt om hjärtat. Och det är någonting som man också är som församling, så är det faktiskt räddningstjänst. Och det är Jesus själv som myntar det uttrycket i Lukas 19 och 10. Jesus fick ju många möjligheter att svara på frågor. Vem är du? Vad är ditt ärende? Vad har du kommit med? Vad handlar det om? Och då uttryckte ju Jesus i många bilder, metaforer etc. för att förklara vem han är. Johannes 3:16, den kan ni ju. Men han säger: jag är livets bröd. Ät av mig och du ska inte hungra mer. Inte helt enkel bild att förstå. Drick av det vatten jag ger och du ska inte törsta mer. Också en sån där text som väcker en del frågor. Så säger han att jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Gud utan genom mig, Fadern. Men så säger han också detta: jag har kommit för att söka efter det förlorade, för att rädda det. Och det är ju hela huvudtemat i den här texten som jag nu vill läsa. Inte, det var väldigt roligt att läsa den här översättningen, Barnens Bibel eller vad det nu var för något. Men vi ska läsa från ordet Lukas 19, 1-10 innan vi ber för ordet. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se Jesus, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit så såg han upp mot Zacchaeus och sa: skynda dig ner, Zacchaeus, för idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot Jesus med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa då till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat, för att rädda det. Amen. Vi ber. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus för den här dagen som är så känslosam och som berör mig och som påverkar oss alla här. Jag tackar dig för att det är du, Jesus, som är huvudet för din församling. Det är från dig vi ber att tankar, visioner, drömmar, syner ska komma. Och att vi från dig skulle få höra vilken väg vi ska gå. Allt för att få stå i denna räddningstjänst. Att rädda det som är förlorat. Och här i ditt ord så står det att ditt rike är inte ord utan kraft. Och här jag ber att vi just nu skulle få vara i ditt kraftfält. Där under och tecken kan ske. Och där du berör oss. Så att vi likt Sakaios får göra de där små eller stora justeringarna i omvändelser efter mötet med dig, Jesus. Så att vi får gå härifrån med lättare steg än när vi kom hit. Amen. Huvudmotivet i texten är ju klockrent. Det handlar om räddningstjänst, att söka upp de förlorade. Men det finns några bimotiv som jag tycker är ganska intressant. Ett av dem är det här. Hur gör en människa som börjar bli lite religiöst andligt intresserad för att närma sig tron? Hur går det till? En del har ingen aning om vad man ska göra med sin existentiella nöd. En del vet att man har någon vän, någon släkting i kyrkan, men dit kan jag inte gå för då kan de ju... Och så blir det lite spänning. Hur gör man? När man vill närma sig tron utan att tappa ansiktet, utan att känna att man förlorar någonting som man har ändå burit eller kanske byggt upp runt sig. Hur gör man? Den här texten ger en del svar på det som jag tycker är väldigt spännande. Hur når man människor med evangelium? Sakaios nämns det om. Vem var den här lille mannen? Jo, han var ju en av folket. Men som tillsammans med övriga kollegor arrenderade tullrätten från romarna. Och han tjänade pengar. Han skodde sig på sitt eget folk. Och ju mer han växte till rikedom och ju mer han drabbade människor och familjer med ekonomisk svårighet, så blev han mer och mer illa omtyckt. Han var inte värd en spann vatten för de människorna runt omkring honom. Han var en förrädare. En quisling. Vet ni vem en quisling var? Nej. Fråga dem med grått hår. Quisling, han var ju nazist, en norsk nazist som hälsade Hitler välkommen när de tågade in den 9 april 1940. Under andra världskriget. Så därför använder man ordet quisling för att förklara någon som förråder sitt folk. Sakaios var en sån. Han hade ju på något sätt bränt alla broar. Han var inte välkommen till templet. Han var inte välkommen till synagogorna runt omkring. Han var helt rökt. Det är hans utgångspunkt. Och allt det som han på något sätt hade lämnat åt sidan kompenserade han genom rikedomar. Och på något sätt också beskriver ett mänskligt fenomen. Hur vi kompenserar våra svagheter med andra saker. Istället för att bearbeta det som ibland är svårt. Sakaios, han var grymt bra på detta. Men så hade någonting hänt. Det hade dykt upp en man på arenan som sa sig ha med Gud att göra. Några sa, ja, han är Guds son. Det är den messias vi har väntat på. Och det hade ju dykt upp många män som hade färd sagt samma sak. Men runt Jesus så sades det någonting som för Sakaios var helt nytt. För om Jesus så sa man, han är en syndares och publikaners vän. Och jag kan ana hur Sakaios funderade. Är det verkligen sant att det finns någon som har med Gud att göra? som vill vara vän med en sån som mig. Som har gjort alla fel. Där tror jag i hela bakgrunden till berättelsen. Varför han just ville se Jesus. Finns det någon som kan älska och vara vän med en sån som mig? På Mose tid när jag läste till pastor. Så fanns ju Lidingö kvar. Vi kallade det för Suffering Island, gjorde vi. Det var lite ett smeknamn vi gav den där ön. Det var en speciell tid. Jag kommer ihåg de här begravningskurserna som man skulle ha. Och det var väldigt bra dagar. Där vi fick begrava varandra flera gånger varje dag. Inte riktigt, men vi skrev griftetal. Vi fick gå fram och öva på mull och liljer. Och vi fick jobba stenhårt. Elin vet hur det går till. Hur man gör. Och det var så bra. En av uppgifterna vi fick då var att formera och jobba med vår egen gudstjänst, egen begravningsgudstjänst. Och det är en fullständig icke-fråga när man är 23-24 år. Var då dö? Jag ska väl inte dö? Man ska ju leva jämnt. Nu har man ju fyllt 50 med rågen. Nu inser man att man har fler år bakom sig än framför sig. Så nu börjar ju den verkligheten komma ikapp. Ja, det blir nog också så för mig. Men att jobba med sin begravning, hur gör man det? Det kanske man inte ska göra jämt, men det var väldigt bra att få göra det den gången. En av uppgifterna, det var bland annat, vad vill du att det ska stå på din gravsten när ditt liv summeras? Det är en ganska intressant fråga. Vad är ditt och mitt eftermäle? Det kan man ju inte skriva många ofta. Om man har många en bild, ett kors eller något annat. Men om man nu skulle skriva något, vad vill du det ska stå? Det var uppgiften. Och den där uppgiften har jag levt med sedan dess. Jag kan ärligt erkänna att det har varit lite olika saker jag kommit fram till genom åren. Men de sista åren så skulle jag nog kunna säga, tänk om det fick stå så här om mig. Här vilar en syndare. Finns det något vackrare än att få kallas just det? Det var ju det man sa om Jesus. Wow. En syndares vän. Hur skulle då detta gå till för Zacchaeus? Ja, utan att avslöja sig för mycket så tror jag att han hade valt ut det där trädet i väldigt god tid i mörker någon dag eller två innan. Allt för att vara på säker mark när den stora dagen skulle komma. Han hade säkert sökt ledigt. Ingen visste var han var. Och nu bar det iväg till det där trädet. För hur gör man när man närmar sig tron? Som pastor har man ju ofta hört så här att man ska någon gång åka genom Småland och vara pastor. Hur många pastorer har vi här inne i rummet? Hur många har varit pastor i Småland? Nej, ni kommer dit. Alla pastorer ska gå igenom Småland någon gång i livet. Jag gjorde min vandring 8,5 år. Mose gick i 40 år. Nej, jag skojar. Det var inte alls en ökenvandring. Det var en fantastisk tid. Sista året jag var där. Jag jobbade också i räddningstjänsten. Vilket var väldigt intressant. Jag hade stormen Gudrun där som var väldigt lärorik. Jag vet inte om Gudrun kommer hälsa på er lika mycket här. Men där var hon väldigt närvarande. Mina kollegor i det laget jag hade där var en väldigt speciell blandning. Vi hade några brandmän nämligen där nere som var fantastiskt duktiga på att rökdyka. Fantastiskt duktiga på att simma, klättra i stege. De var bäst i allt. Men de kunde inte fungera i grupp. Och det är inte helt lyckat. Det är som att släppa in 5 tuppar i en hönsgård. Vad blir det då? Det blir krig. Och då kommer räddningschefen till mig och så säger han, Per, jag vet inte vad vi ska göra riktigt med de här pojkarna här. Men kan vi bygga ett nytt lag där du blir styrkeledare för dem? Ja, det tar vi. Och det var väldigt intressant de första larmen. Vi hade mycket trafikolyckor på E4 när vi åkte ut och det var inte bra. Den ena gjorde det och den andra gjorde det och jag stod där och gav direktiv och ingen brydde sig överhuvudtaget. Vilket efteråt man fick ställa upp dem i vagnhallen och så var prata skarpt. Så här gör vi inte dem en gång. För vi är inte till för oss själva. Vi är till för dem där ute som räknar med vår hjälp. Och då måste vi fungera en grupp för att vara riktigt bra och trovärdiga i det vi gör. Den här gruppen kommer att bli en fantastisk grupp. Vid ett tillfälle så fick en av killarna nys på att vi hade båt på västkusten. Och slängde ur sig: kan inte vi åka upp till västkusten och åka ut en helg med din båt? Jo, kan vi göra. Och så bokade vi en minibuss och så drog vi upp där någon gång i början av september. August, september, sista året vi bodde där. Och det var en ganska intressant resa. Jag menar, vi hade på masten på båten så hade vi Johannes 3:16 vimpel. Och sen när man hörde killarna bära ombord sina väskor, så kan jag säga att det var inga mjölkpaket de hade i väskorna. Det låter inte så om mjölkpaket. Jag tänkte, gode Gud, ska detta sluta? Så drog vi iväg till Marstrand, och vi har ju bott på Marstrand. Mina barn är födda på Marstrand, så jag kan ju den där platsen ganska väl. Och när vi har lagt till med båten så säger ju då en kille: var ligger krogen? Ja. Och det här blir ju lite speciellt. Och jag visste ju var han låg, följde mig upp och satt där med Coca-Cola. Och undrar, det här blir ju en intressant helg. Och det blir ju en snackis på stationen i Ljungby att de skulle åka med pastorn på en båt. Det blir ju en väldig snackis. Så kom vi ner till båten igen och så satt vi oss där på kvällen. Och så sa en kille så här i laget, Christian. Så sa han: Per, det är så gott med dig, Per. För du är ju en sån där kristen än som inte prackar på budskapet på dem runt omkring. Varpå jag kontrade: nej. Och varför tror ni att ni sitter i min båt ikväll? Jag hade dem som i en ask. De hade ingenstans att ta vägen. Och vilken kväll det blev. Wow. Och så började vi dela våra liv med varandra. Någon berättar om sin svåra skilsmässa. Hur jobbigt det hade varit. Ni vet, när allt det där, de här yttre markörerna mellan oss försvinner och vi kliver in liksom i varandras liv. Och jag såg en tår. Någon annan berättade om det de har haft svårt för, och vad den har haft svårt för. Och så delade vi berättelser allihop, också jag. Fick dela sånt som har varit svårt i livet. Och så märkte vi att vi la sår till våra sår. Det hände något den där gången. Micke hette en bramman. Han hade träffat en ny kvinna och flyttat ihop med. Och då sa jag till honom, som jag brukar säga, jag har haft många vigslar i räddningstjänsten. Så sa jag till Micke: nej, men du fuskar ju, sa jag till honom. Gör det på riktigt, vadå menar du? Gift dig. Du fuskar, gör det på riktigt, jag ställer upp. Jag viger dig direkt. Och så drog det några månader eller två, så hörde Micke av sig: ja, nu har jag pratat med min tjej. Och vi skulle gärna vilja viga oss, eller gifta oss, och du vill viga oss. Ja, sa jag till dem. Så bokade vi 5 samtal. När vi var fram till 3:e samtalet så hände något. För då säger Mikael: kan vi få fira nattvard när vi gifter oss? Nattvard, sa. Det gör man väl inte? Det gör man ju när man tror på Jesus. Ja, sa Mikael, vi gör det nu. Och det var en speciell vigsel i kyrkan. Cirka 80 stycken kommer in, aldrig satt sin fot mer eller mindre i kyrkan. Och jag fick kliva fram och få berätta att längs den här vägen så har Mikael och Lillemor kommit att tro på Jesus. Och de vill visa det genom att ta emot nattvårdens gåvor. Och jag tänker, hur gick det till? Kanske att det var den där kvällen i båten när vi kom under och vi gick på djupet med oss själva. Och vi la undan titlar, vi la undan allt vilka vi var. Och på något sätt bara odlade den djupaste vänskap. Och vi blev vänner med varandra. Så när vi kom tillbaks till stationen efter den resan, så var ju alla så nyfikna och ville höra: hur var det med pastorn? Men det var som att ingen sa något. För vi hade varit med om något heligt den där natten. När vi delade våra liv. Att våra vänner. Tänk vad betydelsefullt det är att odla vänskap. Och så sprang han iväg, Zacchaeus. Hoppade upp i det där mullbärsfikonträdet som det hette förr och nu heter sykomor. som är ett fantastiskt stort träd, mycket stort, mycket lövverk, men ger dålig frukt. Därför sykomor, för moros betyder dum. Han hoppar upp i det dumma trädet. Och kanske var det så han kände sig. Dum. Han hade sumpat sitt arv. Han hade förbrukat förtroendet. Allt var bränt. Loppet var kört. Och kanske var det så han ville identifiera sig med. Jag känner mig så dum. Jämförelse med alla andra. För det han hade förlorat av frid inombords kompenserar han med yttre faktorer. Och tänk på Jesu ordet. Vad hjälper en människa att vinna hela världen om du förlorar ditt liv? Vad är viktigt? I min bibel så stod det att han hade två termosar kaffe med sig. För Satan tar det där länge för att inte avslöja sig. Och så kommer den där folkhopen som han hade väntat på. Han tänker, han har ingen aning om att det sitter en person där uppe. Så händer detta som i Sakaios tillvaro där inte skulle ske alls. Att Jesus stannar upp. Tittar upp. Och säger hans namn. Sakaios, skynda dig ner. Idag vill jag gästa ditt hem. Jesus vet var vi är. Jesus vet hur vi har det. Han vet allt och älskar oss och vill vara vår vän. Det gäller varenda människa. Han vet var vi är. Och han visste var Sakaios befann sig. Så Sakaios reaktion är fantastisk. Han hoppar ner. I glädje tar han emot Jesus. Och har han tagit en femtedel så ger han tillbaka en fjärdedel. Han vill göra rent hus och få frid i sitt hjärta. Och sova gott en natt, den första på många, många år. Nyckelordet i grundtexten, när Jesus såg, anablepsas på grekiska, som betyder att återfå någons blick. Alltså han söker någons blick i en förväntan att få tillbaks den. Och därför skulle jag kunna fritt översätta den meningen så här. Jesus såg upp i en förväntan att få tillbaka Sakaios blick. Och när de blickarna möts, då säger Jesus, kom ner Sakaios. Och det är intressant. För ingen allmän inbjudan bara som sker, utan han söker oss var och en. Så är han, den levande Gudens son. Och de fick en kontakt. Och hela det här sammanhanget identifierar ju så tydligt vem frälsaren är. Skynda dig ner. Jesus kommer inte uppifrån. Han tittar upp. Han kom ödmjukt ridande in på en åsna. Han föddes som ett barn i ett stall. I Johannes 8 när han möter äktenskapsbryterskan så såg han upp. Han tittar upp mot Sakaios. Han kommer underifrån. Ödmjukt. Idag vill jag gästa ditt hem. En sån där bild som talar just om vänskap. För hem gick man inte till vem som helst och åt om man inte var vän. Och Sakaios, han blev bara glad. Det är väl en fantastisk beskrivning på en människa som möter Jesus och vänder om. Och börjar ett nytt liv. Han blev bara glad. Vad innebär det då att vara förlorad? Jo, det är att vara på fel plats. I ett fel tillstånd. På väg i en fel riktning. Men nu förs han ur mörkrets rike in i Guds älskade sons rike. Det sker en förskjutning av hela livet tillsammans med Gud. Då blir man räddad. Precis det som hela evangeliets djupaste budskap handlar om. Att rädda det som är förlorat. I vers 3 så står det att Sakaios gärna ville se. Där har du en mening, ett uttryck, esetai. Han söker att se. Att han var en sökare. Som fick besök av Jesus i sin stad. Och i sista versen, där han som har kommit för att söka det som Jesus berättar om sig själv, sätter sig en annan omskrivning på det ordet. Och när den som söker möter honom som att komma oss för att söka, då sker en match. Och när man får vara med om det och se den matchningen ske, det är fantastiskt. Varje människa som på sitt unika sätt får möta Jesus. Där det inte sker två likadana möten. Utan så många människor vi är, så många olika mötesplatser kan det bli. Men det är fantastiskt när det sker. Låt oss be för en sån tid. Här i Partille och Sävedalen. En matchning när det förlorade hittar hem. Och nu vill jag avsluta med att be en kort bön. Innan vi ska sjunga en sång. Och sen verkligen få gå in och gestalta det som vår tro handlar om. Att äta tillsammans med Herren. Han som är vår vän. Vi ber. Jesus, jag tackar dig Herre för frälsningen. Jag tackar dig för att oavsett hur mörk och svår vår tid är just nu. På så många olika sätt. Så finns det inget som kan rå på ditt ljus. Du som är Herre över allt och alla. Som håller historiens tyglar i dina händer. Tack att vi får tillhöra dig. Och att ingenting, varken liv eller död, det som finns, det som kommer. Ingenting kan skilja oss ifrån din kärlek, Jesus. Och nu ber jag er. För det som händer nu i mötet när vi alldeles strax ska gå in och fira nattvard. Så be att det skulle vara fullt av just mötesplatser. Där vi möter dig på nytt.